En svart siluett av en kvinna toppar nyhetssajten. Elisabeth Helmut Hovnanen har anmälts för bedrägeri av sin egen arbetsgivare, Försäkringskassan. Nu står hon vid kanten av ett järnvägsspår. Det här är en ljudartikel från Svenska Dagbladet, skriven och inläst av mig, Elinor Torp. Västervik glittrar i solen. På vattnet seglar svanar i par. Elisabeth ser inte det vackra. Hon rör sig planlöst i den riktning hon tror är hem. Det sticker i fingrarna, hon får inte luft. Vid järnvägsspåren som skär genom staden stannar hon. Länge står hon där och överväger. På nätet den svarta siluetten av en kvinna. Anställd på Försäkringskassan avskedas efter misstänkt bedrägeri. Rubriken ligger i topp på lokaltidningens sajt. I 12 år har hon jobbat på myndigheten. 8 år som heltidsfacklig. Känd för sitt engagemang. Det är till henne medlemmar från hela landet vänder sig för att få stöd. 2023 är ett tufft år. Flera hundra provanställda sägs upp mitt i sommaren. Som fackligt ombud får Elisabeth avbryta sin semester. Det är kring den här tiden, det här året, som hon ska ha jobbat för lite. Trots att familj, vänner och kollegor på samma gång är på henne. Du jobbar alldeles för mycket. 12 år på kassan och så hux flux, avskedad, åtalsanmäld, utan varning. Elisabeth ser ingen framtid. Bedrägeri. Efter alla år som facklig kan hon lagarna utan och innan. Avsked är den hårdaste åtgärden arbetsgivare kan ta till mot en anställd. Till skillnad från en uppsägning krävs ingen uppsägningstid. Man får gå direkt, på dagen. Siluetten i tidningen ska anonymisera henne, men det spelar ingen roll. Västervik är litet. Alla vet. Det är Elisabeth. För att ett avskedande ska vara giltigt krävs en grov förseelse, som att man slår en kollega eller stjäl från arbetsgivaren. Och Elisabeth får veta att ja, hon faller inom ramen. Hon har stulit tid. När den här granskningen inleds känner vi inte till det som hänt Elisabeth Helmut Hovnanen. Istället har ett dussintal anställda på myndigheten av sig under hösten 2023 och ber om samma sak. Granska arbetsmiljön på Försäkringskassan. Vi blir sönderkontrollerade, det är DDR, säger den första som ringer. Särskilt illa beskrivs läget vara på myndighetens analysavdelning i Stockholm. Här jobbar högt kvalificerade medarbetare som vittnar om en destruktiv miljö. Det lokala arbetsmiljöombudet och flera anställda försöker lyfta problemen. De upplever sig motarbetare. Vissa blir sjukskrivna och köps ut. Andra säger upp sig. En av dem är analytikern Ritva Rissanen som slutar på kassan och börjar jobba med digital brottsbekämpning på Polismyndigheten. Men först skickar hon ett mejl. Hon vill informera Försäkringskassans högsta ledning om hur illa hon tycker att läget är. Mejlet adresseras till generaldirektören, HR och andra höga chefer med en kopia till Elisabeth Helmut Hovnanen i hennes fackliga roll. I mejlet skriver Ritva Rissanen att 10 anställda vid avdelningen har kontaktat facket angående den psykosociala arbetsmiljön och ledarskapet. Hon beskriver mobbning och penalism. Arbetsmiljölagen tycks inte efterlevas och en kultur av tystnad har etablerats där medarbetare tvekar att stiga fram av rädsla för repressalier. Hon rekommenderar starkt att ledningen tar kontakt med den fackliga företrädaren Elisabeth Helmut Hovnanen. Mejlet skickas den 31 augusti 2023. 5 arbetsdagar senare börjar myndigheten logga Elisabeths dator. 4 dagar före julafton avskedas hon och Försäkringskassan anmäler henne för bedrägeri. Elisabeth har aldrig upplevt att någon varit missnöjd med hennes arbete. Var det mejlet som startar alltihop? Eller har hon gjort sig ovän med någon? Jag har tänkt på den här hösten om och om igen. Jag vet inte, jag fattar inte, säger hon. Protokollet från kassans personalansvarsnämnd ger en ledtråd till hur myndigheten har resonerat. Där står att Elisabeth rapporterat vanliga kontorstider och att det inte stämmer med inloggad tid. Kvinnan har agerat uppsåtligen och medvetet rapporterat arbete och ledighet på ett felaktigt sätt. Detta har åsamkat Försäkringskassan ekonomisk skada. Ansvarig chef i Västervik kräver samma dag som avskedandet in hennes passerkort. Elisabeth klarar inte av att gå tillbaka. Hon klipper kortet mitt i tu, sedan fotar hon bitarna och skickar bilden i vändande sms till sin chef. Du kan spärra kortet, skriver hon. Dottern som går på högstadiet hittar henne hemma i soffan. Mamma skakar och gråter. När maken kommer hem ligger hon kvar i fosterställning. Elisabeth vill inte gå ut. Hon isolerar sig. I januari tar polisen emot en ny anmälan från Försäkringskassan. Elisabeth har inte lämnat tillbaka det sönderklippta passerkortet. 20 februari, lokaltidningen skriver. Den svarta siluetten, som om hon vore grovt kriminell. Hjärtat rusar, bröstet knyter sig. Hon måste ut, hon går till matbutiken. Människor som hon trodde var hennes vänner vänder bort blicken och hälsar inte. Det är nu Elisabeth irrar bort sig i staden. Det är nu hon blir stående vid tågrälsen. När hon veckor senare ligger hemma på badrumsgolvet och kräks tänker hon att mardrömmen kanske ändå är över. Att hon är dödligt sjuk. Ett test visar att hon istället är gravid. Tack vare barnet i magen vänds tankarna till att hon nu måste finnas. Under hela graviditeten räknar hon ändå med missfall. Inget foster i världen, hur starkt det än är, tänker hon, kan överleva den stress som river runt i henne. Ultraljudet i vecka 20 visar att livet där inne trots allt mår bra. Det blir vändpunkten. Två radikalt olika bilder framträder. På ena sidan Försäkringskassan. Myndigheterna har gått tillbaka och mätt Elisabeths aktivitet i datorn under perioden 1 januari 2023 till 7 september 2023 och jämfört med tidrapporterna. Genomgången visar att Elisabeth sammanlagt varit inloggad 75% under den granskade tiden, vilket är gränsen för en handläggare, det vill säga myndighetens produktionskrav på medarbetarna. Men inte alla dagar. Slutsats. Elisabeth har stulit 17 arbetsdagar från staten. På andra sidan, läkare, analytiker, statistiker, handläggare, medlemmar i facket som kontaktat Elisabeth på privat mejl och privata telefoner, dagar, kvällar, helger. Oerhört driven och orädd. Hon ställde upp när det var som tuffast. Stor rättspatos, alltid på medlemmens sida. 5 av dem vi talar med skickar egna telefonlistor och loggar som visar att Elisabeth arbetade under timmar då Försäkringskassan menar att hon rapporterat fel. Skälet till att de inte kontaktat Elisabeth via kassans verktyg är en rädsla för att arbetsgivaren ska kunna spåra samtalen, säger de. Ritva Rissanen, som gick från Försäkringskassan till polisen, förklarar att man enligt kassans regler ska vara inloggad på Skype och att en grön plupp i appen betyder att du är tillgänglig och arbetar aktivt vid datorn. Om du läser rapporter, böcker eller andra handlingar utanför datorn går Skype ner i gult läge eftersom du inte rör datorn. Vi på analysavdelningen undvek det genom att ställa tunga saker på tangentbordet, säger hon. Inga av samtalen som rörde arbetsmiljön på Försäkringskassan vågade Ritva ta med Elisabeth på arbetstid. Jag ringde alltid efter jobbet i bilen på väg hem så att ingen kunde monitorera våra samtal. Både Elisabeth och människor runt henne vittnar om att tidrapporteringen kan ha blivit fel ibland. Men inte på grund av att hon jobbat för lite, utan snarare för att hon arbetat för mycket och utanför kontorstid. Den fackliga kollegan Ulrika Gullstrand säger att det är svårt för fackliga att rapportera i Försäkringskassans fyrkantiga system. Medlemmar ringer ju ofta efter arbetstid på kvällar och helger och man kan behöva resa en hel del för samverkansmöten och förhandlingar. Samtidigt konstaterar hon att tidrapportering kanske inte är Elisabeths paradgren. Ulrika Gullstrand har aldrig tidigare, säger hon, jobbat hos en arbetsgivare där hon känner sig som en bov bara av att vara där. Du känner dig övervakad varje sekund av din tid. Vid flera tillfällen blev Ulrika Gullstrand kontaktad av medarbetare som berättade att arbetsgivaren börjat logga deras tid. Då rekommenderade hon dem att söka nytt jobb, för det slutade sällan bra. Försäkringskassan har förlorat många bra anställda som inte står ut med denna kultur av bevakning och bestraffning. Ulrika Gullstrand, som har lång erfarenhet av fackligt arbete på olika myndigheter, frågar sig Hur kan man avskeda utan att ens varna? Dessutom är det ju närmaste chef som varje månad har ansvaret för att attestera tidrapporten. En småkylig augustidag föds Luna. Under några intensiva dagar hemma i Västervik är Elisabeth lycklig. Samtidigt har hon bestämt sig för att ta strid. Elisabeths fackförbund Akavia stämmer Försäkringskassan. Parterna kommer att mötas i Arbetsdomstolen. Staten mot Elisabeth. Elisabeth korrigerar. Elisabeth mot staten. I mars 2025 är den första förberedande förhandling i Arbetsdomstolen. Mamma, pappa, barn checkar in på ett litet hotell i Gamla stan i Stockholm på samma gata som domstolen. Luna har passerat halvåret och är med mamma för att hon behöver amma. Hela familjen är trött. Det har varit den värsta tiden i våra liv. Jag ser ingen ände på det. Hur kan de göra så här mot en medarbetare som har lagt ner hela sin själ på jobbet? Frågar sig maken Anders Helmut Hovnanjen. I timme efter timme pågår förhandlingen i den lilla rättssalen. Hur jobbade Elisabeth den och den dagen, den och den timmen, den och den minuten? Hur lång tid tar det att köra bil från Västervik till Stockholm och tillbaka igen? Stämmer det verkligen att hon jobbade på midsommar? På ena sidan av bordet sitter Arbetsgivarverket som företräder statliga myndigheter i Arbetsdomstolen tillsammans med Försäkringskassans arbetsrättsjurist. På andra sidan Elisabeth Helmut Hovnanjen och hennes juridiska ombud från Akavia. Domaren på kortsidan försöker få ordning på timmarna i tidredovisningen och verkar stundtals förvirrad. Arbetsgivarverkets jurist har också svårt att hålla ordning på alla timmar hit och dit. Han är röd i ansiktet och svettas. Rummet är litet och kvavt. På plats finns även en av alla medlemmar som Elisabeth hjälpt under åren som facklig. Det är verkligen David mot Goliat, säger Tim Quick, läkare på Försäkringskassan. För läkaren är striden större än en enskild medarbetare. På spel står hela myndighetens arbetsmiljö. För mig handlar inte det här ärendet om Elisabeths tidrapport, utan om att Försäkringskassan systematiskt rensar ut obekväma människor som står upp för de ledord vi alla fick lära oss när vi började på myndigheten, säger Tim Quick. Förhandlingen pågår hela dagen. Domaren försöker få till en förlikning. Kan Försäkringskassan tänka sig att kompensera Elisabeth? Paus. Försäkringskassan återkommer. 50 000 kronor. Ett skambud utbrister Elisabeths juridiska ombud från Akavia. Han räknar till att Elisabeth lidit ekonomisk förlust på över en halv miljon. Datum för rättegång bestäms om 7 månader. I oktober ska parterna mötas på riktigt i Arbetsdomstolen. Akavias jurister har aldrig varit med om något liknande, säger de. Är det här vad en stor svensk myndighet ska lägga tid, kraft och resurser på? Vad kostar det skattebetalarna? Vi söker svar på frågorna, men arbetsrättsjuristen på statens sida vill inte uttala sig. Försäkringskassans presssekreterare Lotta Järnström säger att myndigheten inte kommer att svara på några frågor alls om Elisabeth. Vi vill inte ha personalärenden i media. Om kritiken mot kassans arbetsmiljö säger hon, vi anställer ofta akademiker och så hamnar de i någonting som de uppfattar är ett sorts löpande band. Det är inte ett jobb som passar alla, så kan vi säga. Det finns kanske inte alltid den flexibilitet i organisationen som framförallt nyanställda skulle önska sig. Med löfte om att presssekreteraren ska få mina frågor skriftligen lägger vi på. Vi enas om en övergripande intervju om arbetsmiljö, tidrapportering och tystnadskultur generellt på Försäkringskassan när rättegången är över. Men vi ska aldrig få någon efterfrågad intervju, varken med arbetsrättsjuristen eller med myndighetens generaldirektör. Istället får vi ett samtal med tillförordnad HR-direktör Linda Mijailovic. Vi kommenterar inte enskilda personalärenden i media, säger hon. Vad säger du om att den fackliga företrädaren Elisabeth blev bedrägeri- och åtalsanmäld 2 gånger? Varför slår ni så hårt mot en anställd som jobbat 12 år och inte har en enda anmärkning? Jag kan inte kommentera enskilda ärenden. Var det på grund av mejlet ni började granska tidrapporterna? Absolut inte, säger Linda Mijailovic. Linda Mijailovic vill i övrigt inte kommentera Elisabeths ärende eller berätta varför Försäkringskassan valde att åtalsanmäla henne direkt. Det handlar om respekt för tidigare medarbetare, men också för alla anställda som ska känna sig trygga med sin arbetsgivare, så inga kommentarer. Varför inte samtala eller varna henne? Varför gå direkt på avskedande? Jag kan inte kommentera det, säger Linda Mijailovic. Löven på träden gulnar och Luna har lärt sig gå. 2 år sedan allt drog igång. Nu återstår bara veckor till rättegång. Elisabeth tvinnar oroligt sitt långa svarta hår mellan fingrarna. Hennes tonårsdotter kommer hem från skolan och Luna hasar omkring på ena låret då det fortfarande går snabbare än på 2 ben. Elisabeth tittar med blanka stolta ögon på dem men har svårt att vara närvarande i vardagsrummet med barnen. Hon kan inte släppa striden mot staten. I tankarna är hon i arbetsdomstolen. Jag sa redan från början att jag ville att mitt ärende skulle landa hos AD. Det behöver prövas. Arbetsdomstolen ligger i ett 380 år gammalt hus. Portalen är av sandsten med skulpturer, reliefer och vapensköldar. Till höger och vänster om porten 2 kvinnogestalter som symboliserar tro och hopp. Farmor passar Luna på hotellet medan tonårsdottern är med i domstolen under de 2 dagar som rättegången pågår. Hon sitter längst fram i ADs största sal, mitt emot rätten, som består av en domare och 6 ledamöter, där 3 är från organisationer på arbetsgivarsidan och 3 från arbetstagarsidan. Det var inte självklart för Elisabeth att tonårsdottern skulle få följa med på rättegången, men dottern insisterade. Det är jobbigt för henne att höra alla anklagelser. Samtidigt vet hon vad som är sant, för hon har sett sin mamma jobba jämt. Jag har varit en arbetsnarkoman. Elisabeths lokala chef vittnar i rätten om att hon oroade sig över Elisabeths arbetsmängd. Paradoxalt nog verkar det ha satt igång kontrollen av tidrapporteringen. Men detaljerna är höljda i dunkel och om det fanns fler skäl till att Försäkringskassan ville bevaka henne framgår inte. När rättegången är över, torsdagen den 23 oktober 2025, kramar tonårsdottern mamma utanför den gamla porten. Nu ska Elini, som hunnit börja gymnasiet, tillbaka till sin skola i Västervik och berätta om dagarna i domstolen. En sak är säker, i framtiden vill jag ha ett jobb som hjälper människor, kanske jurist, säger dottern. Elisabeth hoppas på en dom som skyddar den svenska modellen. Vem ska annars våga jobba fackligt i framtiden? Det här var en ljudartikel från Svenska Dagbladet, skriven och inläst av mig, Elinor Torp. Ljudet producerades av Blenda Zettervall Klingert. Om du vill höra fler ljudartiklar, dokumentärer och poddar kan du ladda ner vår app och trycka på kategorin Lyssna i menyn längst ner eller gå till svd.se/lyssna.